Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt dem oss bedja. Herre Jesus Kristus, du vår stora överste präst. Tack att du alltid ber för oss hos Fadern. Förlåt oss våra skulder. Hjälp oss att vi så som du kan bedja även för våra ovänner. Styrk oss i frestelsens stund. Välsigna ditt heliga ord. Och låt oss höra om försoningens hemlighet. Amen. Vi läser i Hebreerbrevets 9:e kapitel. Kristus kom såsom överste präst för det tillkommande goda. Och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer. Det är som icke tillhör den skapelse som nu är. Gick han icke med bockars och kalvars blod. Utan med sitt eget blod, en gång för alla, in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att det som vore kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning från överträdelserna under det förra förbundet. Herre, helga oss i din sanning. Ditt ord är sanning. Amen. En gång om året firade Israels barn den stora försoningsdagen. Ni kan läsa om den högtiden i tredje Mosebok 16:e kapitel. Det är en motsvarighet och en förebild till det nya testamentets stora högtid, långfredagen. På den stora försoningsdagen skulle överste prästen Aaron ensam gå in i det allra heligaste. Kristus, han är vår överste präst till evig tid. Vi andra som kallar oss präster, vi är egentligen bara vice pastorer, antingen vi nu heter biskopar eller kontraktsprostar eller kyrkoherdar. Aaron, han bar vid det tillfället en livklädnad av rent linne. Jesus hade också på sig en livklädnad. Den var vävd i ett enda stycke uppifrån och hade inga sömmar, står det. Det är en bild utav Jesu Kristi kyrka. Den var vävd uppifrån. Det är kyrkans himmelska ursprung. Den fick inte dela sig mellan krigsknäktarna. Den var sydd i ett enda stycke. Det är kyrkans enhet. Och så kommer det viktigaste av allt. Den inneslöt i sig Kristi lekamen. Och det är just kyrkans hemlighet. På försoningsdagen så bar överste prästen på sin panna en bindel med inskriften helgad åt Herren. Vår frälsare Jesus Kristus, han hade istället en törnekrona som han fått inför Pontius Pilatus. Men i sin överste prästerliga förbön ber han: Fader, jag helgar mig till ett offer åt dem, på det att de må vara i sanning helgade. Aaron hade på sitt bröst en domssköld med 12 ädelstenar. Det var en bild av att han rätteligen borde bära alla Israels 12 stammar, ja hela menigheten på sitt hjärta. Inne i denna gyllene sköld så förvarades urim och tummim. Man vet inte riktigt vad det var för något. Det var några kultföremål. Och den judiska traditionen förmedlar att det var tvenne ädelstenar, vilka han frågade till råds om Guds vilja. Urim betyder klarhet och tummim betyder ljus. Och ljus och klarhet om Guds vilja, det är just vad vi allesammans behöver. Jesus, han bär hela kristenheten på sitt allra heligaste hjärta. För att bedja oavlåtligen för oss allesammans. Det första överste prästen gjorde, det var att han tände rökelsen. Det var symbolen för bönen som steg upp emot valvet eller mot taket i tabernaklet, och det trängde in också genom förlåten i det allra heligaste. Så är det också med våra böner, alldeles som det heter i salmen: min bön, men ej min blick till honom tränger. Jesus, han är den store förebedjaren. Han bad på Golgata: Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. Han uppträder således till sina plågares försvar. Alldeles som det heter i Saltaren: säljer den man som Herren icke tillräknar missgärningar. Vi människor bär oss så dåraktigt åt när vi syndar, så Herren betraktar oss som inte fullt tillräkneliga. Nu är Jesus också den gode herden som giver sitt liv för fåren. Och det berättas i Höga visan att den gode herden säger till bruden Sulamit: till dess morgonvinden och blåser och skuggorna fly, vill jag gå upp på Myrraberget och den rökelsedoftande höjden. Det är mötesplatsen mellan bruden och brudgummen, och vi förstår nog vad han syftar på. Myrraberget. Ja, den första doft som står emot oss på långfredagen, när man spikar fast Jesus vid korset, det är myrrablandat vin som Israels döttrar har givit honom att dricka. Och rökelsedoftande höjden, det tyder just på att han nu har gått in i det allra heligaste för att med utsträckta armar på korset bedja för oss människor. Jerusalem är således den heliga staden. Och där inne i det allra heligaste, där förvarades arken med nådastolen. Nådastolen, det är Guds tron. Den skulle bestänkas med offerblodet. Korset, det ska bestänkas med Guds lams blod. Det där ordet nådastolen är nog inte den rätta översättningen. Kaporet, det hebreiska, det betyder något som övertäcker och överskyler, nämligen våra synder. Det heter ju att kärleken överskyler en myckenhet av synder. Och vi sjunger i salmen: din kärlek, Herre Jesu Krist, oss väpnar mot all världens list. Den överskyler all vår brist och återgiver vad vi miss. När Aaron fullbordat tjänsten i det allra heligaste, då förde man fram till honom två syndabockar. Och det står att Aaron ska lägga båda sina händer på den ena bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig. Vi borde lägga märke till hur ordet alla nämns gång efter annan. Alla missgärningar, alla synder, alla överträdelser. Och när syndabocken kunde uträtta så mycket, hur oändligt mycket mer ska då inte Jesu Kristi, Guds sons blod, kunna försona? Petrus skriver i sitt första brev: våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Han är Guds lamm som borttager världens synder. Det talas nu om två stycken bockar. Den ena, den blev ett försoningsoffer som slaktades på offeraltaret. Men den andra drevs ut i vildmarken till Azazel. Vad menas med detta? Ja, det är nog inte bara fråga om djävulen, utan Azazel har en särskild innebörd. Ordet betyder nämligen den bortstötte, den utkastade. Jesus sa när han begav sig upp på Golgata: nu går dom över denna världen. Nu skall denna världens första utkastas. Hos mig finnes intet som hör honom till. Vi har kanske ibland undrat, vart tar egentligen våra förlåtna synder vägen? Ja, Jesus, han bär dem inte med sig upp till himmelen, ty där kan inte ett orent inkomma, utan djävulen får dem tillbaka. Det betyder att allt ont, all ångest och alla samvetskval som han ställt till med, de återfaller på honom. Och det är bara rätt och billigt. Han ska drivas ut, inte blott i vildmarken, utan i det yttersta mörkret och störtas i den brinnande sjön. Det är den gudomliga rättvisan. Den eviga elden är tillredd åt djävulen och hans änglar, säger Jesus. Således inte åt Guds återlösta barn, åt lammen som står på herdens högra sida. Kristus har gått in i det allra heligaste genom förlåten för att träda fram inför Guds ansikte. Han kan till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. Så läser vi Hebreerbrevet. Och vi sjunger i salmen: i det heligste ingången han och min förlossning funnit, och åt mig i synder fången frid och frihet återvunnit. Israels menighet stod hela dagen utanför tabernaklet och väntade på Aaron, att han skulle träda fram och med upplyftade händer välsigna dem. Församlingen, det vill säga kristenheten, den är en väntande skara som hoppas att Jesus snart skall komma igen på himmelens skyar. Det heter i Hebreerbrevet: Kristus skall för andra gången låta sig ses av dem som bida efter honom till frälsning. Varför har han dröjt så länge? Petrus svarar: himmelen måste behålla honom in till de tider då allt ska bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeternas mun. Och det finns en liten sång som lyder så: vi hava i himlen en överste präst som alltid kan varkunna sig. En sådan han passar för syndare bäst, en sådan och passar för mig. Amen. I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn, Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du för oss som är på jorden upplåter himmelen och visar oss dess salighet och härlighet. Du ville så gärna att vi skulle få lust att ingå i din himmel, och därför lockar du oss så ljuvligt. Vi tackar dig, käre Gud och Fader, att du har låtit oss höra din röst som säger oss vad vi ska göra. Vi vill vara dig hörsamma. Vi vill gå till din käre son och höra honom på det att vi må tro och bliva frälsta. Käre frälsare, bli nu hos oss och låt oss allt mer skåda in i ditt gudomliga anlete och i ditt förbarmade hjärta. Giv oss din frid och välsigna oss i denna stund för ditt namns skull. Amen. I Hebreerbrevets 12:e kapitel läser vi: då vi nu har omkring oss en så stor skara av vittnen, må också vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagt. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att taga den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket en gensägelse av syndare, på honom må ni tänka, så att icke tröttnen och uppgivens i edra själar. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Aposteln jämför det kristna livet vid en tävlingskamp på en utstakad bana. Och den liknelsen passar mycket bra. Han beskriver för oss med vilken iver och omsorg de grekiska ynglingarna förberedde sig att deltaga i sina idrottsövningar. Och han påminner de kristna om att det livslopp som ligger framför dem är betydligt viktigare. Hebreerbrevets författare, som säkert är aposteln Paulus, tyckte nog att det gjorde ungefär detsamma vem som kom först i en kapplöpning. Det var ju en ganska förgänglig ära som väntade pristagaren. En snart vissnande lagerkrans och ett hastigt tystnande jubelrop. Och av de många deltagarna var det endast en som segrade. Alla de övriga ansträngde sig förgäves. Men så icke är det inte på helgonens vedjobana. Där är det icke huvudsaken att man kommer först, utan var och en som kämpar troget, han ska också få sin lön. Nu riktas till en början den frågan till oss. Är du med i den tävlande skaran? Du får inte svara, ja, jag hoppas det. Eller jag förmodar det. Ty ett så pass obestämt svar duger icke. Vad tjänar det till att bemöda sig ifall man inte säkert vet att man tillhör det deltagande? Ni må inte tro att alla människor är med. När det till exempel hålls olympiska spel i en stad, så betyder det inte att varje invånare i den staden också deltar i spelen. Det är bara några få idrottsmän som samlas på planen, och det stora flertalet fortsätter sitt liv som vanligt och går inte ens för att åse spelen. Så är det också på de kristnas vedjobana. Där befinner sig visst inte alla i vårt land. Många står tyvärr ännu utanför. Man skulle i det avseendet kunna indela människorna i tre olika grupper. Det är likgiltiga, det är intresserade och det är deltagande. Jag behöver knappast tala om den första gruppen. Den har många representanter av alla åldrar och samhällsklasser. Och det som utmärker den är att de nästan aldrig ägnar en tanke åt Gud eller sörjer för sin själs frälsning. Därför erinrar deras liv om ett meningslöst kringirrande. Nog kan de sträva efter ett mål och tävla med varandra, men deras kamp är vanligen en inbördes konkurrens och målet en ekonomisk förmån. Däremot finns det en annan grupp som jag kallade det intresserade. Ni vet att det vid tävlingar brukar samlas en massa folk som har sitt enda nöje att bara se på. Detta slags människor förekommer också på det religiösa området, och man kunde beteckna dem som kyrkligt intresserade. De går gärna till kyrkan för att höra Guds ord, och när man talar med dem om vägen till himlen så erkänner de villigt att det är den bästa och rätta vägen, och de gläder sig åt att få höra hur framgångsrik det kristnas kamp är. Men de tänker aldrig på att de själva måste gå in på tävlingsbanan. Hela deras kristendom består i att de är trogna åhörare. Men lika lite som någon av åskådarna vinner priset, lika lite kan man komma till det himmelska målet genom att sitta stilla och lyssna. Det gäller för oss allesammans att tillhöra den tävlande skaran. Har du rätt att räknas till den? Annars måste du snarast möjligt gå in i dess led. Du känner säkert vilka fordringar man brukar ställa upp för deltagande i en vanlig kamp. Det går inte att utan vidare komma in direkt från gatan och börja springa bland de tävlande. Sådant godkänns icke. Utan det krävs att man dessförinnan ska ha anmält sig och bett om tillstånd att få vara med. Och den regeln gäller även på helgonens vedjobana. Det fordras en allvarlig avgörelse och ett fast beslut för att komma dit in. Man måste anmäla sig, inte för människor utan för Gud. Man måste gå till honom och säga: Herre, jag ville så gärna vinna det eviga livet. Upptag mig bland dina utvalda. Har ni någon gång fattat ett sådant beslut? Vi kanske är rädda för att bedja den bönen. Ty vi fruktar att han ska avvisa oss och svara: Du lär nog aldrig orka med i min heliga tävlan. Där till och med det starkaste har vacklat och uppgivits av trötthet. Men så säger inte Herren. Vem som helst är välkommen. Han inbjuder både unga och gamla, både syndare och rättfärdiga. Du tycker kanske att det blir en underlig samling, men han frågar inte efter det. Ty inför honom är alla lika berättigade och alla lika värdefulla. Vem du än må vara, så finns det således ingenting som hindrar att du börjar redan idag. Sitt inte längre kvar bland de overksamma åskådarna. Det är visserligen bekvämare, men på det sättet kommer du aldrig fram. Det behövs blott en inre avgörelse och en bön, så får du träda in på banan. Meningen med vårt jordeliv är att det bör vara en oavbruten kamp för evigheten. Eljes har vi livat förgäves. Men det himmelska loppet är kanske inte så enkelt att tillryggalägga. Det ställs vissa krav på oss kristna som vi inte får glömma bort. Ifall vi besöker en idrottsplats så lägger vi genast märke till att deltagarna har sina särskilda dräkter. Det vore otänkbart för dem att vara klädda i tunga ytterkläder. De måste tas av och utbytas mot lättare. Jag tror att aposteln tänker just på detta när han i texten skriver att vi ska lägga av oss allt som är oss till hinder och särskilt synden. Ja, det är en nödvändig förberedelse. Om vi inte följer den regeln så kommer vi aldrig långt. Det vore fullständigt lönlöst att försöka släpa med sig sina synder på helgonens vedjobana. Ty då blir man snart ohjälpligt efter. Den erfarenheten får vi nog göra. Nu är det emellertid så med oss att vi vanligen är villiga att avstå från en och annan synd. Ja, kanske de allra flesta. Men ofta finns det något kvar som vi inte vill försaka. Vi tar den med oss när vi börjar och vi tycker till en tid att det går bra. Men snart orkar vi inte längre. Det är som om vi hade förlorat både lust och kraft att fortsätta. Vi blir bekymrade och ber Gud om hjälp, men det förefaller som om han inte skulle höra våra böner. Då tänker vi genast: nej, det här var för svårt för mig. Det är det besynnerliga med oss att vi brukar skylla på banan och inte förstår att felet ligger hos oss själva. Det är den ouppgjorda synden som hejdar oss. Och då ska vi bedja Gud att hindret inom oss ger vika. För att kunna fullborda loppet måste vi lägga av den gamla syndadräkten, och det sker genom bekännelse och förlåtelse. Vi behöver bara visa Herren på allt det som tynger oss och lägga ner det inför honom i bön, så tar han bort det. Den som haft en dylik uppgörelse, han har nog erfarit hur fri i själen och lätt om hjärtat man känner sig i den stunden. Har du trätt fram till din frälsare och sagt: Herre, nu vill jag göra allvar av mitt kristna liv. Jag kan inte dölja någonting för dig. Jag måste säga dig hela sanningen, hur förödmjukande det än må vara. Det är vad Paulus kallar att avkläda sig den gamla människan och ikläda sig den nya. Även de höga apostlarna och de fromma helgonen i forna tider har måste genomgå samma förberedelse, ty de var syndiga människor som vi. Visserligen hade det inte fullt så stora syndabördor att lyfta av, men sedan skulden en gång efterskänkt så betyder det ingenting om den har varit större eller mindre, ty förlåtelsen innebär för oss alla en fullständig befrielse. Men vi får inte hoppas att vår kristna levnad från det ögonblicket ska bli lekande lätt. Nej då, även i den tunna dräkten är tävlingen ganska ansträngande. Det fordras ännu en sak av oss, nämligen uthållighet. Aposteln skriver: låt dem oss med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagt. Om en löpare ska tillryggalägga en sträcka av 5000 meter, då duger det inte att han sätter en fenomenal hastighet i början och kanske hinner före alla sina medtävlare. Men redan efter halva loppet saktar han farten till hans krafter är uttömda. Han blir efter mer och mer och kommer bland det sista till målet. Av en god löpare kräver man inte bara snabbhet utan också uthållighet. Det finns många människor som gör en utmärkt start. De förutsätter sig att bli sanna och levande kristna. De äger den frälsande tron i sina själar. Och det ser ganska lovande ut för framtiden. Men om en liten tid så tröttnar de och vänder tillbaka till den breda vägen. Det blir bara en löftesrik begynnelse. Och felet var naturligtvis att det saknade uthållighet. Det kristna livet får inte bara vara en energisk ansats. Till lönen väntar blott dem som löper hela banan ut. Det säger också Jesus. Vi minns hans ord. Den som håller ut in till änden, han ska vara frälst. Och var trogen in till döden, så ska jag giva dig livets krona. Men varifrån ska vi få en sådan uthållighet? Ja, vad var det som förmådde den tävlande idrottsmannen att uppbjuda sina yttersta krafter? Han vet att tusentals blickar är riktade på honom. Och han hör åskådarnas uppmuntrande och äggande tillrop. Om han vore ensam på stadion och ingen såg hans lopp, skulle det inte gå lika bra. Publiken hjälper honom att prestera det mesta möjliga. Så är det också med oss kristna. Det står här i bibelspråket: då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, så må vi med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagt. Vad menas med vittnena? Det är helgonen i Guds rike som har fullbordat loppet och från himmelens höjder skådar ned på oss som ännu bara hunnit ett stycke av banan. De manar oss att inte ge upp utan hålla ut den tiden nu. Så ska också vi få komma dit där de är. Vi har även vittnen här nere på jorden. Människorna i världen följer ofta den kristnes levnad med ett visst intresse. De vill se om vi verkligen uträttar någonting med vår tro och om vårt liv gestaltar sig annorlunda än deras. Men det är inte enbart för åskådarnas skull som den tävlande anstränger sig. Han gör det naturligtvis i hopp om att bli segrare, att vinna lagerkransen eller silverpokalen. Herren har en ännu bättre lön i beredskap åt oss, nämligen det eviga livets krona. Och den skänker han icke blott åt den första pristagaren, åt sina utkorade helgon, utan samma härliga gåva giver han åt var och en som härdar ut till dess han hinner in i målet. Han väntar således att vi utan rast eller rop ska skynda framåt på helgonens vedjobana. Vi får inte stanna en enda dag, ty då kan det hända att det dröjer veckor och månader innan vi fortsätter. Nej, varje morgon borde vi tänka: jag måste komma närmare himmelen innan aftonen. Herre Jesus Kristus, du som är trons hövding och fullkomnare, ge mig kraft och framgång i dagens tävlan, så att jag en gång når ditt mål som du har förelagt mig. Låt oss ständigt minnas apostelns manande ord: då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må vi och avlägga oss allt som är oss till hinder, och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagt. Snart förvissnar segerkransen, lämnande åt ålderns dar äran, bragden, tävlingsglansen, blott som bleknat minne kvar. Segerkransen som förbliver, Herren Krist alena giver. Amen.